Ja, livets källa är rubriken över den här söndagens texter. Och i två av de andra årgångarna, eller i de andra två, så berättas det bland annat om bröllopet i Kana. En fantastisk berättelse om hur Jesus gör vatten till vin. Och i den andra om kvinnan vid brunnen. När Jesus möter en kvinna och samtalar med henne och hon säger: ge mig vatten. Det är vatten som ger evigt liv, för Jesus vill ge henne det. Och så tredje gången så är det den här texten. Jag vet inte hur många av er som riktigt hängde med i den och förstod Jesu resonemang. För ibland så är det inte så enkelt, tycker jag. För 20 år sedan ungefär så skrev jag en textkommentar utifrån den här texten i en tidskrift som heter Tro och Liv. För varje söndag under kyrkoåret så var det någon pastor eller teolog som skrev en utläggning. Några år så skrev jag så här. Och då skrev jag bland annat över den här texten. Och det slog mig nu att det året när jag hade skrivit och den här söndagen hade varit, så pratade jag med en kollega. För jag försökte verkligen hitta de här tankarna och inspirationen inför predikan. Och så träffade jag en kollega som sa att han hade lyssnat på en radioandakt med, jag kommer inte ihåg vem det var, men en känd präst så, som hade haft andakten. Och han hade läst den här texten och sen hade han kallt konstaterat att den var oerhört tråkig och krånglig text. Och egentligen är det lite befriande att man också kan få göra det. Och så hade han sen hållit sig till temat, livets källa. Och idag så blir det kanske lite både och. Jag tänkte att vi ska stanna en liten stund i texten. Och sen så ska ni få tre spår som kanske har med temat att göra. Jag tror det där får falla i era hjärtan utifrån det ni känner och behöver ta emot. Som jag blev inspirerad av på den vinterkonferens som jag har varit på i veckan i Göteborg. Medarbetarna i Ekumeniakyrkan har samlats. Vi var ungefär 350 stycken, 400 sammanlagt. Till föredrag, gudstjänster, samtal. Verkligen en fylla på konferens. Men om vi börjar i texten. Livet, Guds liv, visar sig i de verk som Jesus gör, säger han. Och det grekiska ordet för ergon, och det här har jag faktiskt plockat fram ifrån min egen textkommentar, och jag hoppas att det stämmer. Ordet för verk, det är samma ord som i skapelse. Ergon. De verk jag gör. Det kopplar Jesus till skapelsens Gud, den som skapade. Men det kopplar också till att verken handlar om liv. Det är samma kraft som i skapelsens morgon. När Jesus möter människor och deras liv förändras, förvandlas. När Johannes döparen tvivlar på att Jesus är den som ska komma. Det här berättar Lukas och Matteus om. Han sitter fängslad. Han är orolig. Han vet inte om det han har förberett betyder någonting. Då säger Jesus till lärjungarna som ska besöka honom: berätta vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Hans gärningar vittnar om vem han är. Källan till liv för människor. Sharon Rose Ruiz Duremdes var med på vår konferens. Hon är en baptistisk teolog från Filippinerna. Och hon berättade för oss om hur Pinayas gör teologi. Och Pinayas, det är ett ord för de filippinska kvinnorna. Hon är också feministteolog. Och hon berättade för oss om det förtryck kvinnorna lider av under i Filippinerna. Det är, som hon sa, ett tredje världenland, och i det finns ett förtryck. Det handlar om klass, de fattiga, bönderna, fiskare och de som är mest utsatta. Men också utifrån kön, att de är kvinnor. Sen lät hon oss alla böja oss fram så långt vi kom, samtidigt som hon läste berättelsen om den krokryggiga kvinnan som Jesus möter. Hon som har varit sjuk i 18 år och som Jesus helar. Och under tiden som hon läste satt vi med våra böjda ryggar och sen fick vi räta oss upp. Och så frågade hon hur det kändes, och vi försökte hitta de där orden. Och hon har ett uttryck, och man talar om bent over women. Bent over women, de som är böjda, de som är tyngda. Och så har de samtal utifrån det. Och hon frågar dem när hon träffar dem, hur känns det? Är du en bent over woman? Ja, det är jag, säger hon, på grund av det förtryck jag lever i och den situation jag har. Och vad händer då? Det kan handla om svält, hemlöshet, det här sociala utanförskapet och de delarna. Men man tappar självförtroende. Man får en börda av självömkan. Jag är arg, sa någon. Det är känslorna det här skapar. Och hur kändes det att räta på ryggen? Frihet, upprättelse, glädje, kraft. Ja, det handlar ju precis om det här som Jesus säger. De verk jag gör, de vittnar om mig. När man hjälper människor att räta på ryggen. Innan så hade Sharon försökt att ge tröst. Och hon talade om att de skulle bli belönade i himlen och få en krona av guld i den situation de fanns i. Och då fick hon frågan, why are you offering us a crown when what we need is land? Rakt på sak. Varför ger ni oss och säger att vi ska få en krona när det är land och förutsättningar vi behöver? Och Sharon, hon sa så här, teologin börjar inte i tjocka böcker eller vackra ord. Den börjar i var och varför det filippinska folket lider och hur de kan bli befriade. Att göra teologi är att möta verkligheten. Det som händer är att de i mötet med Kristus blir uppmuntrade och modiga istället för osäkra och rädda. Och de får kraften att förändra situationen. Andligheten i vardagen är konkret och kraftfull. Och en del säger att vi ska inte syssla med politik, sa hon. Men då sa hon så här. Och jag tänker att de där orden, de kanske vi kan ta med oss. Vi tror på den heliga ande, men låt oss hjälpa henne lite. Visst är det bra? Vi tror på den heliga ande. Vi tror på det heliga, det där som Dag talar om till datt, det här som är utan ord. Men låt oss hjälpa henne lite. Och jag tänker att ibland så pratar vi ofta om att göra saker för Gud. Sharon, hon pratade inte så mycket om Gud i ord. Men det var uppenbart att när saker görs för att förändra människors villkor, då är det för Gud vi gör det. I de verk Jesus gör ser vi Gud. Vi hade en festkväll på konferensen som vi sent kommer att glömma, tror jag. Kanske någon av er har hört talas om Malte Hallqvist. Han finns på YouTube. Maltes minuter, han är värmlänning. Flyttfåglarna är där han funderar omkring utifrån flyttfåglarna, utifrån när människor kommer till oss från andra länder med en skärpa och en udd. Och Malte var med på vår konferens. Han är underhållare, skriver sånger och han berättade för oss om sitt första barns födelse när han var bara 24 år. Och han berättade på ett sätt så vi skrattade så tårarna rann i hur de kom till sjukhuset och hur läkarna bemötte dem. Och, ja, och det kan jag inte beskriva för er, men får ni möjlighet att lyssna till Malte så gör det. Och så kommer han fram till när Victoria, som då låg där inne i magen, kom ut i hans armar och han tog emot henne. Håller henne i famnen. Och så tittar han ner på henne och ser att hennes fötter är åt fel håll. Och han funderar lite på det där och vi skrattar lite grann fortfarande. Och sen säger han att då kommer läkaren och så säger han, vi måste ner till BIVA. Och han visste inte vad BIVA var. Och så fick han reda på att det är ju barnintensiven. Och där var vi en månad, säger Malte. Och det blir tvärtyst i hela lokalen mellan oss 400 som är där. Och så berättar Malte att Victoria föddes med, jag kommer inte ihåg namnet vad han sa, men hon kan inte tala. Hon är 24 år nu. Hon kan inte, hon kan äta lite, men hon har en pegg i magen. Hon går med rullator. Hon bor i ett boende. Hon får hjälp av assistenter. Och så säger han, där vi nu hade tårar och ögonen av medkänsla. Och så säger han, det här är Victoria. Det här är min ängel. Och så kommer en bild på Victoria. Och så säger Malte så här till oss. Vi som satt där, och jag vet inte hur det är för er, men för oss i kyrkan, vi som jobbar i kyrkan, vi har väldigt lätt att tänka att vi ska ge ut, och vi ska ge, och vi ska ge. Och jag tror det är så i många av våra arbeten. Vi ska ge och dela med. Och så säger han så här, Victoria, hon bryr sig inte om hur hon ser ut. Ja, inte så att inte hon tycker om att bli kammad och vara fin i håret, men det är inte så viktigt för henne. Victoria, hon bryr sig inte så mycket om vad hon har för kläder på sig. Inte för att hon inte tycker om att vara fin. Men det är inte så viktigt för henne. Victoria, hon lägger inte två strån i kors för att jag ska älska henne. Men som jag älskar henne. Vi tänker så ofta att vi ska ge ut, dela med oss, finnas till för. Och så ber vi Gud fylla på kraft för dagen som kommer. Och det är ju helt riktigt och helt rätt att få göra så. Men Magnus Malm, som också var med på den här konferensen, han hade en morgonsamling med oss där han började med att han hade en skål i sina händer. Och så sa han just de här orden. Ge ut och dela med. Och varje morgon så ber vi Gud att fylla på den här skålen med kraft så att vi ska ha och ge. Men så säger han, tänk om det är tvärtom. Att vi skulle börja dagen med en tom skål. Fylld med Guds närvaro. Men för övrigt, det här är min dags skål. Och be att Gud på olika sätt fyller den. För egentligen så tar vi emot. Hela tiden så tar vi emot. Att vi är mottagare av det Gud ger. Guds källa. Och när kvällen kommer så tar vi skålen och reflekterar över vad gav Gud mig under dagen. Att se de där källorna i smått och stort. Alla de här bibeltexterna vi har hört talar om det på olika sätt. Gud finns i elden. Gud finns i... dag talar till natt. Och Gud finns i de verk som Jesus gör. Som jag får tacka för. Att samla ihop dem. Och så blir det en källa till kraft. Det här är min dopskål. Den här har jag döpts i. Eller i, men vattnet var i den. Och efter det så fick jag den här skålen av min faster. Jag tycker den är väldigt vacker. Och den här har vi haft när mina syskonbarn har döpt, så till och med syskonbarnbarn. Och jag tänkte, ja men en dopskål. Och så, nu finns inte min faster längre, men för några år sedan då när jag träffade henne så berättade hon för mig, det här är en fruktskål. Jag är döpt i en fruktskål. Och först så tänkte jag, aha, Och sen insåg jag, men vad fint, är det inte det? Alltså vardagens föremål som de hade den här till, vacker, men här liksom, som man använde. Och jag tänker att det hör ihop det heliga och det vardagliga. Och att den där skålen, nu är den där lite stor, men ta gärna fram en skål om du har den. Börja din dag med den i händerna och be Gud om sin närvaro. Sluta din dag genom att titta i den. Vad gav Gud mig idag? I mötet med människor, i natur eller musik eller där du är och i bönen. Det var det som Magnus Malm ville skicka med oss. Och jag vill skicka med oss er det idag. Livets källa. Ja, i alla texterna, sa jag. Och då var den sista texten som jag inte nämnde ifrån Hebreerbrevet. Om lidandet. Ja, kanske också där. Och jag vill avsluta med att läsa Ylva Eckehorns dikt. Stå stilla i smärtan. Rotad i det som är ljus i dig. Låt svärdet gå genom dig. Kanske det inte alls är ett svärd. Kanske det är en stämgaffel. Du blir en ton. Du blir den musik du alltid längtat efter att få höra. Du visste inte att du var en sång. Låt det lägga sig i din skål. Allt detta och bli till en källa av liv.